Hej och hjärtligt välkomna till det miljontals, nej jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är, men välkomna till golf och jakten på den perfekta golfbanan. Mm. Jag heter Jens och med mig har jag Johan, eller hur?
Ja, jag är här.
Ja. Mm. Du kom in tidigt, du brukar vara lite tyst där i början. Ja, så där kan det vara.
Det har gått ett tag nu så länge. Ja, allting ändras ju lite över tid. Liksom.
Ja, och det är lite så här, när man har haft uppehåll och sådär. Och sen så börjar man titta på vad man skulle, sådär. Det är galet, det har hänt galet mycket i golfvärlden.
Ja, det har det verkligen gjort. Jag tror inte ens Ludvig Åberg existerade när vi slutade prata. han måste bli uppfunnen någonstans där i det här och liksom hunnit göra precis allting man ska göra inom golfen och som de flesta inte ens får till. Han gjort. Ja, och vi har ju bara haft lite, jag vet inte, det där veckor som vi inte har snackat.
I maj och sådär. Och då var han... Han var i juni så höll på att säga, men han sådär, college och allt vad det var. Och sen så blev han proffs och sen så, så vinner han på Europatouren. Och han spelade, kom fyra i Tjeckien minns jag också.
Ja, just det. Mm.
Och sen så igår då så vann han, eller förrgår blir det kanske.
Förrgår blir det, ja.
Ja, men och internet fick spelet, alltså jag har hört det uttrycket tidigare och aldrig riktigt sett det. Men nu var det verkligen, alla pratade om Ludvig Åberg för att han hade vunnit den här tävlingen. Och jag blev jätteförvånad, alltså, och det var verkligen... Jag skrev en grej på internet eller på X, Twitter. Ja. Alltså, är det bara jag som tycker att den här tävlingen i USA som han vann, det är ju en skittävling liksom. Det är ju ingen, det var ju han och Norén var rankad bra liksom sådär. Men sen var det 100 rankade och 200 rankade och sådär. Det var ju sådär, men uppenbarligen så tycker alla att det är en enorm prestation. Det här, jag tyckte att det var en enorm prestation att spela Ryder Cup på det sätt han gjorde, att han inte bröt ihop på första tio och gick hem liksom, eller sådär, för att det var som kontrast till allt han gjort tidigare och sådär. Men det tycker folk var sådär, om det var bra sådär, men det här var sådär, och det var det väl. Jag har fel, alla andra har rätt. Så,
Jo, så är det, du har ju alltid fel. Men man får se lite i perspektivet av att det är så mycket i potten på en sån här tävling, vilket naturligtvis är orättvist då, för att den här öppnar så många dörrar liksom, du vet, så många år till på, jag vet inte, det är två år kanske bara på PGA-touren. Det är lite så här, man vet, han kommer in och får spela Masters och alla möjliga sådana saker, får spela på i Hawaii eller på, du vet, så att då är det så att det är inte bara konkurrensen, inte bara de här spelarna emot sig, utan man har det här att man så gärna vill alla de där sakerna, så att det blir lite mer spänt och sådär, men det märker man ju inte på honom. Det är kanske det som är stort i det hela på något sätt. Plus att han öppnade alla de där dörrarna. Hade han vunnit på DP World Tour, ja, slutspelat för sig, då hade han väl, alltså, det hade väl också gett otroligt mycket, men det här ger så mycket. Det är väl liksom den glädjen folk också visar upp, att ja, men nu är han liksom klev rakt in i finrummet nu. Han kommer bara vara där också ett tag, så vi kan liksom få, det är vi kanske, han kanske inte, somliga försvinner ju bara efter sig, ja, jag vinner något och sen sådär, men den här killen kommer finnas där, ja, och förhoppningsvis kommer han göra det bra också. Ja, det är väl det man lite säger, okej, okay, kommer han vara så här cool hela vägen?
Jag tycker liksom så här, jag tycker att det stora med honom så där, det är hans, att han kan sova på en ledning egentligen, att han det är inte så att han skjuter den 60 sista dagen och alla andra 74 liksom, och så råkar han vinna mer eller mindre så här, utan det var, han svarar på alla attacker så där, med ett leende liksom, mer eller mindre. Och det är ju jätte där. Det som jag har tänkt mycket på honom här sen vi sa att vi måste ju köra en podd där och prata om liksom så här. Och då har jag tänkt på vad han är för typ av människa, den här Ludvig. Ludde. Och då är det ju så att den killen, han sov hur bra som helst mellan lördag och söndag. Han är inte nervös på det sättet som andra är nervösa. Han har inga demoner och han kommer aldrig få några demoner heller. Han liksom tar steget vid sidan av sig själv och inser att det här är det där man själv borde säga, eller till sig själv liksom, det här, eller alla andra också liksom, det här är ett spel. Och det spelar egentligen ingen som helst roll vad som händer i det här spelet, för det är inte så himla viktigt. Och är det så att jag missar den här putten, ja då slår jag väl i den med nästa slag då, ungefär så. Så tror jag han tänker genetiskt. Och det enda jag kan komma på i världshistorien, i golfvärlden, som är lite likadan, vet du vem det är? Kan du ha något namn?
Nej, det var svårt. Det var svårt.
Ja, det är faktiskt en jävligt bra liknelse, och det är Jack Nicklaus.
Ja, okej. Okay. Ja.
För att han också var så här, alltså nu när han vann den här tävlingen, Ludde, och sådär, såg du hur hans reaktion, sådär, den var, han kunde ha spelat en fyrboll på Eslövs, sådär, i princip. Ja. Liksom så här, det är jävla kul. Och sen så tror jag han säger så här, this is the happiest day in my life, säger han. Och så här,
just det.
Det tror inte jag han tycker. Han tycker att det var roligare. Liksom, han har, och Niklas var likadan. Alltså, han fick ju lära sig att, för fan, du kan inte hålla på så där. Liksom. Men typ att spel med tillfälligheter, och den kan gå åt höger eller vänster, och nu gick den i, och... Ja, det, så är det bara. Jag ser utifrån liksom. Så här. Niklas sa det. Så här, du måste lära dig att garva, annars kommer folk bli så förbannade på det. Så här. Liksom.
Ja, men,
och så alltså, var det faktiskt. Han fick uppgift att spela mer entusiastisk än man var. Och om du tänker på när han spelade på Masters, när han vann sista gången där, sjätte segern där och sånt där. Han var ju kolugn.
Ja.
Och det är Ludde också. Han vet att liksom, så jag kan vinna det här, men jag kan förlora det också. Det är kul att vinna. Jag vill verkligen vinna, men det är inte så. Det är inte som Hao Tongli när han vann nu senast på Europatouren där. Han grät i ett år efteråt. Alltså han så här känslan på utsidan och liksom demoner och gud vet vad och allting sånt här. Den här killen, han är liksom den ultimata idrottspersonligheten på det sättet. Att han tar inte på liksom sjukt stort allvar. Han låter inte liksom get to him, om du förstår.
Nej, det är, hans människovärde hänger tydligen inte på det. Och det är väl få människor som kan,
exakt,
som kan känna så. De flesta tycker att man bränner en putt första, alltså på söndagen där, på morgonen. Så fan, jag är en usel människa. Alltså,
ja, det, men det är vi på en onsdagstävling eller vad fan som helst om vi bränner den på ettan. Liksom, så här. Alltså jag är en dålig människa för att jag inte kan putta. Så tycker vi. Liksom,
ja, men alltså, den här.
Jag är deprimerad, ska hem och slå min fru. Nej, men liksom, livet är inte liksom värt att leva, höll på sådär. Och han förstår inte vad vi pratar om.
Nej, han gör det här på PGA-touren och det är värt som är. Ja, det kanske är jätteviktigt om man sätter den här putten, men jag tycker inte det. Jag försöker få i den bara. Men och den här festliga, det var bra att du tog upp Jack Nicklaus, det var skitbra för att han, jag vet inte riktigt, men om han var rätt cool från början, men så lärde han sig liksom att känslorna, de förstör spelet liksom.
Ja, visst.
Ja, så han lärde sig att nej, men man lägger locket på bara. Just att man inte bara lägger locket på, man känner faktiskt ingenting inför misslyckan eller just att man gör något fantastiskt. Utan bara, och, det, och, så där. Och då ledde det till att han, folk tyckte, vad fan, det händer ju ingenting.
Men
folk han var uppe och lärde sig att visa
att han blev
ledsen när han missade.
Det var precis det jag sa för 5 minuter sedan.
Han visade att han blev glad.
Men han var tvungen att visa känslor. Ja. Fejka känslor nästan. Ja. Liksom sådär. Ja. Och så kanske han blev lite mer känslosam åldern. Jag vet inte. Men även där Masters 86 eller vad det nu var. Så var han liksom sådär.
Ja.
Men du vet, 16 det där när han drar upp den och lägger en död vid flaggan på partrean där, så slår en vägslag. Han tittar inte på den än, så hans son är väl som bär den liksom och säger så här, be good, och han säger bara it is, du vet, så där. Han kan vara på den nivån när han inte, och då har han inte spelat bra på 5 år eller någonting sånt. Och sen så liksom spelar han drömgolf och vinner och allting sånt där. Och han ser sig själv utifrån på något sätt. Han ser, där är golfande Jack. Sådär. Han har ingenting med familjefaden Jack. Sådär. Så han var ju ett nervrak när hans barn, alla hans barn, när han kom in i BB så pum, ramlade på och svimman av. Han hade ju nerver som liksom... Vem som helst. Golfbanan, djupa tillfälligheter. Alltså, man gör så gott man kan.
Ja.
Och ibland gör man misstag och ibland går det bra. Mm. Det är väl ingenting att liksom hetsa upp sig för. Och exakt sån är Ludde.
Ja, så är det. Ja, precis. Ja, Och det är bra att ha den inställningen på jobbet.
Ja. Men jag är ju lite förvånad att han är så gammal. Jag fattar inte. Han är 24.
Ja.
Nikolaj då, Höjgård och Rasmus då förstås också. De är 22.
Ja,
Sergio, han var, när han spelade Ryder Cup 99, då var han 19 eller 18. 18-19 år.
Nej, 19 var han faktiskt.
Ja, 19. Ja, just det. Han född 80. Ja. Men jag vet inte vilket tid på året var han född. Men liksom så... De var ju liksom riktigt unga. Han är ju liksom gammal i förhållande. Jag förstår inte riktigt varför. Är college någonting nu som man håller på att dra
ut? Tiger då? Tiger, hur gammal var han? Han klev fram...
Ja, 96 kan man säga då. Han var inte gammal. 21 tror han var faktiskt.
Ja. Ja. Det enda som förklaringen som skulle kunna finnas där är någonstans att college, att det är så himla mycket mer spännande med den här amatörgolfen inom college. För det handlar ju det där om, det var ju också Tiger, så han ville ju också vinna med alla de här amatörmästerskapen innan. Han ville ju känna sig klar med amatörkarriären på något sätt innan han började med proffskarriären. Och så var någon som säger att ja, men det är ju klokt faktiskt, för att mogna lite innan man spelar med de stora killarna. Så visade det sig att de stora killarna var inte de stora killarna. För att det blir Tiger som är den stora killen. Men så att det kan ha någon sån...
Ja, eller att han hoppade på college lite senare därför att han skulle klara någon skola. Alltså, han ville gå klar gymnasiet i Sverige helt och fullt eller någonting sånt. Så. Där. Och sen så hoppade han på det lite senare kanske. Något sånt där. Jag tycker det är...
Det är såna som, det finns ju sådana som Ballesteros till exempel. Som, det finns ju ingen annan arena än liksom proffsgolfen. Så därför var han ju ute och spelade spanska mästerskapen då vid 17 års ålder och så att det blir mer begripligt liksom. Det vet inte jag hur amatörgolfen var, men han har ju inte haft en chans att spela amatörgolf, han har ju inte haft pengarna liksom. Amatörgolf handlar ju om att man har stålar eller rika föräldrar eller någonting, för att annars har man inte råd liksom.
Alltså jag fattar fortfarande inte hur det här går till i USA med de här skolorna som de spelar då. För de har ju sådana resurser på de här skolorna som inte är av denna värld. Nej, alltså de har liksom de fantastiska golfbanor som de helt, det är inte så att de får liksom en kvart av rangen eller du vet sådär, lite i hörnet och sådär, och ska passa sig jävligt noga, men mellan 13 och 14 på tisdagar får de gå ut och spela ungefär, utan de har verkligen det är enorma pengar som satsas i college liksom sporten. Och det är, amerikansk fotboll ska vi inte prata om, basket också, helt jävla hysteriskt. Men amerikansk fotboll och college basket kan jag förstå, därför att då, där kan det finnas alltså, tv-rättigheter och sådana saker. Och sen så spelar de ju gratis i princip mot utbildning, för de får ingen betalt. Men golfen visas ju i princip aldrig.
Det kanske inte gör det, eller? För att precis som du säger, så var det, när man är i USA så är de ju proffs fotbollen, men det är ju, alltså nu, det är ju den här college-fotbollen vi kollar på, för det är riktigt spännande. Vi håller på en skola och de finns ju inte proffslagen har ingen relation till, så det var rätt kul. Men jag håller på det här plugget liksom, de är ju amatörer, men de är, och det var ju också så pass bra, det blir ju sån enorm nivå på de där lagen, så att de kliver rakt in i de bästa gängen sen.
Ja, gör väl det.
Ja.
Gör väl det. Men man tycker ändå att det borde vara liksom, men det är ett universitet liksom. Det är Uppsala universitet. I fotboll mot AIK, alltså så där, hur bra är de då? Nej, de är ingen vidare liksom. Men det är de uppenbarligen. Så att,
Och så när det är helt hopplösa då, att du vet hur lång din karriär är där liksom. För du går ut skolan och sen så är det ju ett nålsöga att komma in på proffsligan, för det är inte så många gäng då.
Där har jag tänkt på en annan grej. Det där med både basketen, hockeyn, amerikansk fotboll. Ja, det är väl då, alltså alla lagidrotter egentligen i USA. De är ju är du Arkansas, jag vet inte, men du vet basket och sådär. Eller hockey vet jag definitivt. Så här. Är du Los Angeles eller New York, vad fan de heter nu. Och så, där, så är du ju där i den ligan, i den liksom så här, för evigt. Alltså det är ju inte så att du blir uppflyttad och nerflyttad.
Nej.
Utan du, baseball är ett typexempel på det. Du, liksom, du är där och sen så liksom, har du ett lag och så är det så. Sen är du där för evigt. Sen kommer du sist i den. Men det är inte så att du ramlar ner i något under. Utan du får för evigt möta de andra träskallarna i det och sådär. Liksom så där. Jag tänker på, och så är det ju liksom så här. Och då tycker man ju liksom att hela den här LIV-diskussionen som är liksom, man måste kunna kvala in, du vet, måste kunna åka ur och såna här saker. För amerikaner måste ju det vara liksom, why? Liksom, varför det?
Varför det? Ja.
Då har man ju inget lag i högsta divisionen att kolla på nästa år ju. Liksom, sådär, om vi skulle göra så i baseball eller hockey eller amerikansk fotboll eller i någon lagsport överhuvudtaget, så håller vi inte på liksom, sådär. Utan vad det handlar om är att vi har tillräckligt mycket publik och sådär. Annars så har vi inte tillräckligt mycket publik som pröjsar så att det kommer in pengar till den här organisationen. Då kan man ryka liksom som organisation, men annars är det tvärlugnt. Så då borde ju liksom alla amerikaner borde ju liksom tycka att ja, men LIV, det är ju liksom, ja, det är så det är.
Det är så man gör.
För att hoppa från ämne till ämne, menar jag.
Ja, men det var bra att du tog upp det, för att jag blev sådär direkt berörd när jag såg att DP World Tour erbjöd alltså att man ska få på PGA-touren
för att de har fått dem nu.
Ja, men jag vet, men då har de ju erkänt direkt att vi är division 2 liksom.
Och
fan kan de göra en sån grej? Förstår inte de när PGA, alltså USPGA, hör av sig att vi tänkte så här i vår stora välkörenhet, så tänkte vi att vi ska skänka till de 10 bästa. De snor de 10 bästa spelarna och säger att det är liksom en förmån ni får. Vi tar era bästa stjärnor, ska man säga, istället. Alltså, för att vi... Nej, men håll käften, skulle DP World Tour sagt. Att, ja, alltså det är tvärtom. Ska det inte vara kort från båda tourerna som delas ut på den andra tourerna? Och under tourerna ska liksom, USA ska naturligtvis få kort på DP World Tour. Och så, nej, vi ska ha era 10 bästa bara. Jag fattar inte.
Nej, jag tycker också det är så jävla konstigt. Ja. För vad det skulle kunna vara då, så här, om man jämför med någon annan idrott, så här, vi säger allsvenskan, så där, så vi har Malmö då. Så här. Och så vinner Malmö då. Och då är det Malmös 5 bästa, vi säger 10 bästa spelare då. Ja, de går till Manchester City, engelska ligan eller någonting sånt där. Och det är det så att Malmö får något, nej, de får inte en krona för det, utan de där spelarna får det. Och så får de spela, och så får de chansen att spela där då liksom. Och tjäna en jävla massa pengar. Så att hade det varit på något sätt att de hade fått en DP World Tour hade fått en 10 miljarder dollar eller någonting, för att vi tar de intressanta spelarna som gör att folk börjar kolla på amerikansk golf, eller på att säga amerikansk fotboll, amerikansk golf, därför att de är så jävla duktiga och spännande och nya och bla 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 så här. Men ja, det verkar inte så, det verkar inte vara en enda krona inblandad i det här på något sätt.
Nej, men om det var tvärtom, om det var så här Corn Ferry, alltså det delas ut DP World Tour kort där till de vetna, kunde man tänka sig, för då skulle ju de få en annan spännande karriär. Nej, det skulle man aldrig, den tanken skulle de inte komma på, utan från Corn Ferry går man upp till PGA-tour, USPGA liksom. Så att de har satt sig som högsta hönset där, medan jag tycker att DP World Tour har de mer spännande spelarna, och varför ska de...
Absolut, de gjorde en sån jävla bra grej, en sån rolig komisk grej, och kommentarerna att den var så jävla rolig, men en sån här chiptävling, jag vet inte, du har sagt, du tittar ju aldrig på sånt, men jag kan beskriva det. Så här, då står alla 10 man i en rad så där, och så har en wedge där liksom, så en boll, och så studsar alla wedgar fram till vänsterspelaren som du gillar så mycket, skotten, och sen så chippar han, och så drar han till med wedge driven liksom så där. Och då är det en sån gruppgrej liksom, med alla så där, och alla bara liksom så här, det är så jävla kul grej. Och så skriver alla så här: det där skulle de aldrig kunna göra på PGA Tour. För everyone hates each other. Och så är det ju, alltså, de har inte den känslan där som man har i Europa. Att på Europa, visst, man vill spöa skiten ur varandra, men vi är ändå polare liksom. Vi liksom gillar varandra, vi hatar inte varandra så här. Vi kan ha kul tillsammans, även om vi vill vinna över varandra så här, liksom. Så att det finns ju en fantastisk liksom grej här på något sätt. Och sen så, jag fattar inte hur, alltså, det är också så här, sponsorerna liksom, Dubai Ports då, till exempel, DP Dubai Ports då, till exempel, tycker de det är en jättebra idé? Liksom, här har vi satsat en miljard pengar liksom, så här. Vad är det första de gör? De skickar iväg de 10 bästa spelarna. Så där.
Helt, jag fattar ingenting när jag såg det. Så, men, hur fan kan det bli det här? Liksom, och så spelarna då går ju på det här för att det finns mera pengar där borta. Så DP World Tour borde ju göra någonting för att liksom känna sig att, men vi är i alla fall jämnstarka. Vi har något motkrav till PGA. Mm. Jag kan inte tänka mig att det finns något motkrav. Ni måste skicka över 10 av era bästa.
Liksom. Alltså det enda man kan tänka sig då är att istället för att åka spela Corn Ferry så kan du sticka till Europa och spela DP World och komma 10. Så att du kan få över lite Corn Ferry-spelare till Deep World som kanske är lite roliga att kolla på något sånt där. Fan trot, men det är det enda jag kan se som alltså uppsida på det här på något sätt. Jag tycker det är så svikigt. Och det måste man säga så här, jag kollar på Viaplay där, de pratar ju så jävla mycket om de här jävla korten hela tiden också. Mm. Och det är liksom det som då Rasmus och Nikolaj liksom, nu kommer Rasmus inte få sitt USA-kort här, för han kom 12, vad tråkigt för honom och såna här saker. Och de verkligen så är pratar väldigt mycket om det, och jag förstår inte liksom, de borde ju liksom slita sitt hår och så liksom, vad ska vi prata om nästa år då? Liksom så där. Nu kan jag tycka att jag är så jävla trött på den här med Ronk. Jag spyr på honom. Så honom är jag ju faktiskt jävligt glad att slippa. Det här, hela det här med alltså att han inte blev plockad till Ryder Cup. Att det var så. Och jag, I'm so disappointed. Alltså vad fan. Han är rookie. Och sen så liksom. Hur spelar en rookie in sig i laget? Han kvalificerar sig. Istället för att välja då så här, jag blev inbjuden till att få spela Los Angeles och 3-4 tävlingar, vilket han blev då på USA-touren, för de tyckte då det var lite kul med honom och så där, fan lite bra och så. Så spelar han 3-4 tävlingar, då är det liksom någon som smiter före honom i rankingen. Så han tappade liksom det. Hade han gett sig fan på att spela Ryder Cup och spelat i Europa hela tiden, då hade han kvalificerat sig. Nu skulle han liksom få ett captain's pick. Liksom, sådär. Vad fan tror han? Ja. Liksom.
Ja.
Så det var ju Ludde som fick det. Och det är ju så jävla bra. Jag är så nöjd över det. Att han liksom, och sen sluta gnäll. Så han kan, honom kan han ha gott ha.
Ja, men honom kan skicka över. Men jag tycker det är rätt intressant, för att det är inte så många år sedan som det hände att fotbollsspelare och lite överhuvudtaget, att man, när jag blev inte uttagen till något landslag eller någonting, och så går man ut i pressen och säger så, jag är så jävla besviken, jag är ju så jävla bra. Det där hörde man inte innan. Det var ingen som ville ta det i munnen överhuvudtaget. Nej. Att ja, nu förbundskaptenen har gjort ett misstag, för jag borde vara där på plan. Vad fan, det är ju rätt märkligt att kunna säga det. Så, men fan, jag är väl bättre än de där supporna. Det tycker de ju allihopa, det fattar jag också att de tycker. Annars hade man inte kunnat spela, men att det går inte att säga det. Liksom. Ja. Nej, det är spännande. Faktiskt. Du nämnde de här Höjgård-brorsorna här nu.
Ja,
jag tittade lite innan och tänkte så här. Och så säger Per Ulrik så här, det är spännande att de spelar bra lite samtidigt. Va? För normalt sett så brukar de ju spela liksom lite bara annan tävling. Vad är oddsen? Jag förstår att det här inte har hänt kanske. Men vad är oddsen för att det är samma spelare egentligen som spelar bra hela tiden? Men att de byter plats?
Men det sa de, skojar med om det här, liksom att Nikolaj liksom har fått kortet. Ja, men då kan ju inte köra varannan gång på USA-touren. Det är väl lugnt liksom sådär.
Alltså, ja, men alltså här på DP World Tour, så det kanske är liksom, säg att det var Nikolaj som spelade bra hela tiden, men, och så då är det några stycken säkert som, alltså för den ovana ögat så ser de exakt likadana ut, och svingarna är ju, Nikolaj i och för sig märker ut sig lite liksom.
Ja,
svingar kanske inte. Det är ett otaktiskt av dem, för annars skulle de kunna stoppa in den brorsan som har dagsformen just alltså i det bästa läget hela tiden.
Och så visst, absolut.
Och så får liksom Caddis och några stycken till föräldrar och sånt där, så säg ingenting för fan. Säg ingenting, vi kör den här grejen. Eller så är de, alltså, jag vet inte, det är så svårt. Jag har ju spelat i basket ihop med två, det här är ju urtiden en gång, jag spelade med två tvillingar en gång. Och så först så tyckte man, fan ska jag kunna, men sen, de såg inte likadana ut.
Nej, de gör ju inte det. Ja, de gör inte det heller, tycker jag faktiskt. Han kom ju undan lite. Han vann på ett jävla tråkigt sätt för Nikolaj. Liksom, för han brände den där birdieputten. Liksom. Han hade en treputta helt enkelt. Sista green. Liksom, sådär, vad ska jag säga. Jo, det gjorde han ju.
Ja.
Det är ju, och sen han går därifrån så känner jag liksom det sista han gör är att han klantar bort det här så att det blir
Ja,
något särspel eller någonting sånt där. Och sen så får han det i alla fall liksom sådär. Och det lider vi inte helt, så liksom, sen ska han vara glad, men jag tror att det där svider ändå, vilket är jävligt sjukt. Alltså han vinner det största han har vunnit, han gör en jätteprestation tycker jag. Jag tycker det här, vad han gör på Deep World Tour-finalen i det startfältet är så oerhört mycket större.
Ja,
eller oerhört högt, jag tycker att det är större än att vinna en skittävling på PGA-touren. Alltså med jättehögt rankade spelare och det banan är ganska liksom så här. Det är jättebra, men det här tycker jag är större, mycket större faktiskt.
Ja, men det,
det är Rory, det är Rahm, det är Fitzpatrick, det är liksom you name it, det är svinbra golfare. Mm. Men det är ingen annan som tycker. Alla tycker så, ja, Nikola, ja, så han är 22 bast, han är 2 år yngre än Ludvig. Liksom.
Han hade väl förmånen då att inte behöva sova på det. Men däremot så var det väl så att han, och så spelade han inte heller i ledarboll, vilket också kan vara tungt. Och så där. Men, men annars så tyckte jag att han förde sig jävligt bra just att göra de här 5 raka börsen eller vad, men ja. Men sen en reaktion som jag hade när jag så tittade på det här, så här, hur många bollar det var i vattnet på 18? För att alltså, normalt sett, visst, de här spelarna, absolut, världsstjärnorna, de råkar ut för plickslag, de slår i vatten, de slår autoban så här, men det sker så otroligt sällan. Men här var det stängt ett med fan hela tiden. Det är ju så intressant det där hålet, att de lyckas konstruera det så att inte de här spelarna, nu jagade de ju liksom. Det var ju svårt. Man slår, Karlsson har förklarat att nej, man slår en järnklubba från 10 bara. Så slår man fram och sen är det wedge upp liksom. Och så gör man birdie. Men de här kände ju att de behövde göra igel och då blir det ju. Men
ja, det var, då blir det drive och en järnfyra eller någonting sånt där. Jag också. Det var, och de plockar aldrig bort bollen ur vattnet heller.
Nej, de
ligger där bara så här, för att man ser dem så.
Nej, men det var ju Rahm gick i vattnet, Wallace gick i vattnet, Hovland liksom, det var en lång rad spelare som var i vattnet och så såg man direkt på att när var det den tävlingen slut. Ja, men det var
men det är ju jäkligt kul ändå, men att det är den där avslutningen, att det är samma bana, så man börjar lära sig hålen ganska bra nu tycker jag. Så liksom lägger man till ett hål till så här bakåt, så men det där 14, där börjar jag fatta mig på liksom lite mer och så där. Man får in det i DNA och så där, så man liksom jag gillar den här tävlingen och det är alltid schysst väder och det är liksom det är alltid vind på eftermiddagen och så där. Kul, riktigt jäkla kul. Men
det man kan säga om vädret,
Fleetwood då? Var ju liksom jag lider med honom, alltså. Han var ju så jävla bra under Ryder Cup. Och han var mördad liksom, och det, han är ju svinbra helt enkelt. Men så kommer det här, alltså flaggan står ju där, alltså står ju bra för honom där på 17:e.
17,
och då behöver han birdie, så hade han tagit det liksom.
Ja. Nej, men han,
och birdie par blev det särspel tror jag. Tror att det blev så. Nu blev det bogey liksom.
Ja, men den första putten där, den alltså det, jag vet inte, och det var väl någon annan så här putt. Man såg det.
Men egentligen första slaget också, att han inte kan att han inte vågar gå för. Den är svår ändå. Jag vet Stensson slog något drömslag någon gång där och la sig jättenära precis när han var där och alla var så där lyriska och Nikolaj slog ju jättebra slag där också, verkligen vågade gå för den där, och sen den var liksom, det var för drå, men Det är något där som han måste bli, tycka att livet är lite tungt efter det där debaclet där med 17:e, tror jag i alla fall.
Ja, och han visade sådana tendenser faktiskt också under Ryder Cup i singeln. Att,
kanske han gjorde.
Ja, för alltså det var ju, då var han ju så otroligt, alltså då var han så favorit och så var han utskickad där för liksom i slutet att avgöra det hela. Och då, han fick det hela i land, men det var, man såg att det var liksom Det är lite så här, men det är ju inte alla som är Ludvig Åberg rent mentalt. Alltså.
Nej.
Sen förblir man kanske inte eller Ludvig Åberg heller mentalt. Det är liksom, fan, han lassar på jättemycket grejer på axlarna på mig. Där.
Mm.
Det är ju så att han var ju en lite kändes lite annan när han dök upp där på den undertorren i Europa. Så här. Jag kan riktigt en rockstjärna, men sen blir man ju allas favorit och den som ska göra det. Och det blir bara jobbigare, antar
jag. Ja, jag antar det. Det känns som han går med lite en ryggsäck på sig hela tiden. Alltså lite så. Och att orka göra det. Och han har demonerna. Alltså sådär. Och han har haft problem med sin sving. Och sådär. Ett tag var ju typ, alltså innan han slog igenom sådär. Så då var jag på väg att lägga av och liksom allt sådär. Så han hade ju ett helvete där ett tag. Men och sen så bara vänder det och så kommer han, så vinner han massa grejer och han har verkligen liksom, när han stått på den vassa äggen så att säga, så, här, så har han levererat också, så ja. Han ska göra och liksom gjort birdie på sista och sådär, så att han har ju liksom klarat av det, men nu känns det som han lite, ja jag vet inte vad det är någonting som ja, lite tungt på något sätt sådär. Men det, alltså, jag kan inte riktigt sätta finger på det.
Nej, men det har vi sagt, konstaterat också när det gäller Rory att han har också lassat på själv för mycket saker på axlarna. Så han har blivit en talesperson och liksom står upp som en frontfigur. Och sen efter ett tag så fast då är det inte lika lätt att svinga och putta längre när man är den som står för allting som alla tittar på på det sättet. Så det kan vara så att när det gäller Fleetwood har han ju, det har han ju kanske inte gjort själv. Rory har gjort det själv, han har tagit den rollen. Fleetwood har fått den rollen, vilket det är rätt otacksamt att få det. Alla andra tycker att nu är du, som dig vi tittar på och följer och du är moralisk förebild. Så jaha, fan.
Men han började också, när Rory kom ut och började vinna där i början, då var det lite mer så där liksom, det var ju kul, ungefär, lite grann så. Jag kommer ihåg när han vann sin första USA-tortävling där.
Mm.
Och då var det lite sådär, kolla vad jag kan, kolla sådär liksom, jag vann så liksom. Och sen så kommer jag ihåg, var det Paris eller var det innan där, var det andra, alltså när han liksom gick upp i, alltså han tog ut, alltså det var otroligt mycket känslor hela tiden i allting han gjorde, och liksom det skulle presteras på ett helt annat sätt. Och där måste jag säga, det var ju några grejer där under Ryder Cup när han och Fitzpatrick kom och spelade mot Cantlay. Och jag kommer inte ihåg vem de spelade med, och så kommer de till 16 kanske igen och sånt där. Och det var där han slog sitt fantastiska andra slag. Han missar ju Fitzpatrick missade höger upp i ruffen till den här korta kort grin liksom där. Och sen så var det Rorys tur och han drar en vänster ner och sen där nerifrån så slog han det otroliga stoppslaget så här. Men då var det för sent liksom. Så Cantlay liksom gjorde birdie och delad matchen eller vann matchen, jag kommer faktiskt inte ihåg, men då känner man så här, fan, alltså, vad är det med Rory liksom sådär. Alltså där, han är världens bästa golfare. Och han ska kunna i det läget kunna slå ett 150 meters slag med nergreppad järnsexa eller vad det nu är. Liksom så här, med lite spin. Vad blir det? Höger om flaggan. Liksom. Där ska han kunna lägga bollen liksom, så att han har en bra birdieputt. Och har han det där, då blir det en helt annan sak. Då måste Cantlay lägga den där. Liksom, så här. Då hade han haft press på sig.
Ja, 17, ja, precis.
17
ja.
Kanske, ja.
Ja, det är 17.
Ja, det var 17-18. Det är birdie som han gör där, Cantlay. För han har ingen press på sig där. Han vet att, nu har jag slagläge, liksom, så där. Och då lägger han nära och så sätter han putten, liksom, så här.
Ja.
Det här är ju också en sån här grej som, bara för att avhandla Ryder Cup lite snabbt så här. Det där Cantlay-grejen att, jag får ingen betalt, så jag tänker fan inte ha en keps på mig.
Ja, det är skitspännande.
Vad fan är frågan om liksom? Men liksom nej, du får ingen betalt här. Vill du vara med och spela i Ryder Cup överhuvudtaget liksom? Ja, det vill jag. Men du får ingen betalt. Nej, men det tänker jag protestera mot i 4 dagar liksom, sådär, genom att inte bära en keps på huvudet liksom. Men vad är det frågan om liksom? Vad är det för jävla idioter? Det skulle aldrig hända i det europeiska laget. Då skulle liksom någon av de här liksom åldermännen så här liksom komma och slå ihjäl honom liksom så här, vad fan.
Tar mot sidan och så kommer de tillbaka sen så här, okej, jag fattar.
Exakt.
Nej, men alltså höger strumpa, va? Den vill jag ha $10,000 om dagen för att sätta på mig det här märket. Ja. Sen är det vänster strumpa, det är helt annat märke. Där vill jag ha 15 papp. Ja, det är sådär, ja. Och för att sätta på mig keps, det...
Ja, men det är liksom, det är ingen måste-tävling på något sätt. Du behöver inte vara med. Du kan tacka nej och skylla på skada eller göra vad du vill, men du behöver inte vara med. Det är lugnt.
Det kan finns man rätt många...
Ja. Ja, men det är som sådär. Men då så, jag ska vara med. Och jag ska vara skit, så bete mig på sådär. Jag vet inte, det är helt ofattbart. Ja, och det är ingen liksom i världshistorien innan så här, jag vet att folk har liksom så här, vart tar alla pengar vägen och sådär, har ju folk liksom kört lite så här, och år innan han var med i Red Cup sa jag, det är ju uppvisningstävling det här, det är inte så jävla sådär, och sen så brukar de köra det där inför varje Red Cup och så, det här sa du, ja jag vet att jag sa det, du vet sådär, ja. Okej, jag hade fel då, liksom sådär.
Ja, precis. Sen,
det var man kanske någonting annat. Ja, precis. Jag var ung, jag var dum, liksom sådär. Men det här är, alltså det var för mig så här. Jag trodde inte, jag fattade inte först, men det var en ekonomisk grej, liksom. Att han retar sig på att, han inte får betalt. Men,
och hela laget tar på något sätt hans sida där och håller på med det här kepsandet.
Ja!
Ja, och det fattar, nu, vänta, vad händer nu? Varför är det liksom inte, nej. Justin Thomas höll på att vifta med den där kepsen som inte fanns hela tiden. Varenda slag han satte sig. Så det var, skitkonstigt.
Sen en annan grej som jag har tänkt på lite grann, såhär, med Ryder Cup och sådär. Så här, efteråt så vinner Europa då så där, och sen så är alla så här, vad är det för fel på det amerikanska laget liksom så här, varför kan de aldrig så här, men titta tillbaka, det är ju, de vann med Europa vann med 5 pinnar då, och men när vi var i USA då vann USA med 10 pinnar alltså det är en total jävla kross. Och då var det ingen som sa, vad är det för fel på det europeiska laget? Fast det var fullständigt visare, men ingen annan. men det var liksom inte det här... för det skulle man ju kunna säga då på samma sätt. För folk bara så här hånade det amerikanska laget för att de har ingen lagmoral och... vad heter han, deras coach, nu kommer jag inte på vad han heter bara för det, men då var det liksom han gick ut och såhär, de kanske hade vilat lite länge, han hade hittat ett fel som möjligen, och alla bara, ett fel? Du vet sådär. Det finns ju 100 fel med amerikanska laget, men det är ju faktiskt bara 5 poäng, om man tänker på de gjorde fan bättre ifrån sig i Europa än vad vi gjorde i USA, det är ju ingen snack om saken.
Nej, och när det skedde i USA, då känner man så här att det här är ju liksom på en helt ny nivå.
Ja,
superstjärnor exakt. Kände jag då. Så här,
ja.
Vi kommer aldrig kunna mäta oss med de här.
Nej, de var så fantastiskt duktiga.
Ja, sen började det så 2 år senare så visade det sig att det var liksom inte så. Utan det var någon slags tillfällighet. Och att europeerna, ta mig fram, var minst lika bra. Visade sig bättre då. Och sen var det väl somliga ju där USA-laget som presterade på en supermänsklig nivå. Men det gjorde ju Cantley som sagt. Det tyckte jag han visade.
Han var grym.
Han var riktigt grym. Ja. Alltså, han kunde vara det fortfarande även om han var i Europa. Liksom. Så var det. Så, men det är ju som du säger, att man har en tendens att säga, vad är det för fel på amerikanerna eftersom de inte vinner? Men det säger man inte om de europeerna, utan man har en tendens att säga, nu är vi tillbaka i verkligheten igen. Men, men det är kanske det man ska lära om, för att verkligheten är egentligen att de här europeiska spelarna är ju alltså de fantastiska världsstjärnor, eller helt otroliga spelare, och jag tror att man kan egentligen förvänta sig att de vinner hela tiden. Jag kommer göra det i alla fall. Ni spöar dem.
Nästa gången så är det Best Page utanför
New York
då, sådär.
Ja.
Och då om man tittar på vad vi har för spelare nu sådär, och vilka som kommer och sådär. Alltså det är ju Vincent Norman också.
Ja, precis.
Och så, liksom, han går ju under radarna, jäveln. Alltså, han är ju lika gammal som Ludde, eller ett år äldre. Och han har vunnit på Irish Open. Och han har vunnit den här Barbasol-tävlingen, liksom.
Ja, jag vet.
Och Irish Open, Rory och grabbarna som var där, och du vet, Shane Lowry och sådär. De hade inte en suck.
Nej.
Då kom man, då sköt man så här 62 sista dagen och sånt där. Men ändå, det är ju helt fantastiskt. Så att där har vi också en superstjärna, kanske. Alltså sådär, tror jag. Hoppas jag.
Ja, men har ju aldrig sett honom. Liksom.
Nej, eller, knappt. Va? Han var ju det och spelade på Europa här i finalen och så.
Ja.
Men han gjorde väl inte så här jättebra ifrån sig. Men det är inte så konstigt. Han har inte spelat den där banan tidigare, tror jag. Han är inte van vid vinden, bla bla bla, allting där. Så att det är inte så konstigt, tror jag i alla fall.
Nej, det känns lite som att han har gått i korridorerna på något sätt bak någonstans och spelat sina runder. Och sen så, den här jävla Norman, han syns ju aldrig, men han har ju vunnit på alla tourer och så. Ja, helt fantastiskt. Nej, men jag tyckte det här med banor och vinden och sådär, när du tar upp det, alltså, det på något sätt var någon slags konspiration mot golfen, den här golfhelgen. Alltså på torsdagen regnade som satan i Georgia. Och sen regnade, och sen samma regnväder kanske då, hade hunnit över till Dubai på fredag, natten mellan torsdag och fredag, och regnade, fast det är orimligt, men så att
men
båda
kanske banorna... jättesnabbt, kanske ett jättesnabbt regn. Nej, men det var verkligen så. Ja, verkligen.
Förstörde liksom hela festen här med för att grinerna var som gräddtårtor, även fairways, det vet man ju. Det spelar ingen roll för de här, det är liksom 440 meter långa hål och så här. Då får jag väl lite edge in sådär. Hur fan, du fattar inte liksom. Jag har slagit driven tror jag 50 meter fast inte rullat lite. Jag fick lite rull. Ja, sånt. Men alltså det de har lite svårigheter med är just när det blir hårt på grin.
Visst. Och vind. Och det var inte något av det egentligen. Så att, men det, jag tycker den där banan är så jävla bra och kul att kolla på. Och den är så tajt på många ställen. Mycket bunkrar som verkligen är i spel och som verkligen påverkar allting sånt där. Så att, och bra onduleringar på grinerna också, så att det är nedför. Alltså, ja, jag tycker det är kul. Riktigt jävla kul. Men du, jag måste bara gå tillbaka till det här. Ryder Cup. Vi måste ta fram en kapten, du och jag.
Okej, okay. Så det inte blir Donald.
Eller ska, tycker du inte Luke?
Nej, man ska göra det.
Jag kommer att lura ner i den lilla fällan. Sådär, för att jag tänkte bara, så, han gjorde vad han kunde och, liksom sådär, och han gjorde inte bort sig sådär jättemycket. Men han gjorde ett jävligt taktiskt misstag som jag stör mig på. Som han borde ha liksom skrivit in i boken att så får man inte göra. Och det är liksom, när man har en spelare som Ludvig Åberg som är rookie och som har så här, du ska spela foursome på morgon, första dagen du ska spela foursome där och du ska spela en singel där. Och sen så dag två så gör man den här oerhörd prestation och spöar världsettan och Brooks Koepka. Med, vad var det, 8-6 eller det var
något sånt. Sånt. Liksom. Ja, de var ännu med.
Liksom, ja, kanske var det. Jag vet inte vad det
var. Nej, men det var något.
Nej, men 8-6. Ja, men det var liksom så här. Och sen så skickade han ut honom igen. Det tycker jag var korkat, alltså på något sätt. Mm. Det borde han fatta att det blir sån antiklimax på något sätt. Att göra det, få Scheffler att på tv gråta, vilket jävla sätt att visa det tycker jag i och för sig, men han knäckte honom fullständigt där och Koepka också i och med att de vann så överlägset och allting sånt där och sen så bara och då var han ju liksom två matcher och två vinster och sen så hade han liksom kunnat ladda för en singel liksom sådär och han skulle ha plockat in istället för Ludde där någon som vet att han ska spela där eller som vet att jag kan bli kallad. Det var liksom väldigt otippat att han skulle spela på en eftermiddag från början. Man måste ha blivit väldigt förvånad och så släng i den här mackan, du ska ut igen här liksom, det gick ju så bra, ni spelade så bra, nytt annat sådär dumt.
Ja, skitdumt. Jag tror inte att Victor Hovland heller skulle varit ute och spelat för att jag tror, alltså det är en sån upplevelse där man känner att man gör Jag kan blunda och slå med vänster hand och jag spöar vem som helst. Och sen så nästa match man kommer upp på så förlorar man första hålet. Alltså, det är så jobbigt mentalt. Så att, utsätt inte någon för det, utan låt dem smälta det här lite och så komma tillbaka till singeln dagen efter och så få lite perspektiv på det. Nej, de skulle ut direkt och så tro att de var liksom helt oövervinnliga. Mm. Det är de ju inte.
Jag tror att de skulle tagit Hovland också, därför att han är en sån spelare som vet att han kan spela. Han är där uppe bland de som gärna spelar fem matcher eller ska spela fem matcher. Men det kan man diskutera sådär. Okej, Luke han klantar bort det där lite grann. Men däremot att han pratar på italienska och allting sånt där tycker jag var helt fantastiskt bra och smart liksom sådär. Och fick med italienska publiken. Allt det där var svinbra.
Ja, sen är det en dimension där som inte jag hade fattat först, men att de använde, de hade gått ett steg till. Man brukar ju naturligtvis tala om för en spelare så att ja, men du kommer vinna det här, du är bäst, du är bättre än din motståndare och sådär. Men just att de hade tagit fram statistik som i varje match i stort sett som visade att varför, ja vi säger det här på grund av att det här och här och här, här har vi siffror som bevisar att du är bättre än, det här killen är väldigt värdsättad, men vi har siffror som berättar att du kommer slå honom. Det tyckte jag var genialt, för det är svårt att säga, man har, där står det liksom, i den här, du kollar på den här grafen och säger så här mycket bättre, du slår det, och så träffar du alltid fairway, det är ju inte han liksom.
Där hade de ju, nu snackar de inte så mycket om det innan i alla fall, inte som jag läste, om hur de hade liksom preppat den här banan och så. Men det visade sig att de hade gjort en Paris igen, och det var ju, alltså så fort var ute i ruffen så var det ju rökt sådär, så att nej, men
Och där finns ju också en, jag tycker jag, intressant diskussion. Ta bort det momentet tycker jag. Jag tycker att det är rätt så smart. Håll inte på så här att ja, men vi preppar så att vi vinner och vi preppar så att vi vinner. Så här, låt den oberoende organisationen preppa banorna istället så att det blir liksom bästa möjliga. Så att jag skulle nog vilja säga att ja, släpp det där. Alltså. Egentligen liknar det ju lite fusk egentligen. Ja, fan, vi spelar tennis här, men vi har preppat banan så att ni kommer att förlora. Man har ju arbetat med det.
Nej, men vi får byta sida. Eller vad fan gör vi nu då?
Det är bara såhär bucklor här. Så alltså, balen kommer aldrig stötta sig vettigt. Men det får vi ju. Det är svårt. Men jag gillar inte det momentet, måste jag säga.
Nej, det håller jag med om. Jag kan hålla med om det, för samtidigt så kommer det alltid bli snack på något sätt.
Ja, så är det.
Så att nu är det som det är, liksom att nu kan vi inte snacka om det, för vi kommer ge igen samma mynt om 2 år. Då jävlar, liksom, så här, ni kan liksom ha era puttinggriner och som liksom ruff och sådär. Men ja, jag vet inte. Ja. Vad var det jag tänkte på? Det var det. Jo, ja, men jag tänkte på det har ju lite andra grejer som har hänt också så här, som jag tycker är lite så här fascinerande. Det är ju det här nu LPGA. Mm. Jag hade dem en sin avslutning där, och så var det så här rekordsiffror då, hur mycket ettan vann. Så här, jag kommer inte ihåg hur mycket det var. Men det var en jävla massa pengar, och det var liksom så här, fan vad kul att LPGA har liksom, deras prispott har gått upp så där jättemycket då, så att det är liksom mer attraktivt med så där, och liksom mer jämlikt och jada allting så där. Men det är ju inte det, därför att den TV-sändningen de har den är ju som om de liksom spelade på college eller någonting sånt där. Alltså man så få liksom, de skiter i det. Alltså det är så, kameran ligger still på någon, du vet, sådär evigheters evigheter. De är ju så jävla långsamma, känns det som. Det kanske de inte är, men det känns som de är så jävla långsamma. Och hela tv-produktionen är som de handjagade kameror på något sätt sådär. Och då kan du liksom, då kan du ha vilken jävla prissumma som helst. Det är ju ingen som kollar på det liksom sådär. För det går inte att kolla på det om det inte är liksom släkt med spelaren i princip. Sådär. Det är så tråkigt. Alltså det är så, och det är så taskigt att de inte gör någonting åt det.
Det är lite tråkigt. Den här kritiken kommer jag ihåg. Vi har ju haft det mot USPGA framförallt. Alltså, att sändningarna var så jävla sömnpiller hela tiden. Och där har de ju faktiskt, på något sätt har någon skrikit till högt för att de har ju reagerat och gjort gjort dem mycket bättre. Men att
ja,
det
visst.
Från tid innan man sa, jag håller på med att producera golftävlingar. Så här, och jag tycker att det är kul att göra långtråkiga, så ska se ut som en sovjetisk tisdags eftermiddag.
Ja,
nej, fan, men försök få hota upp det du håller på med. Och sen så tror jag att det är säkert så att om man sparar in på lite antalet kameror, om man bara ställer alla i det här förbannade tv-tornet bakom, du vet, alla som får, ja, alla, det blir samma vinkel till allting.
Ja.
Man sparar lite pengar.
Ja.
Och då får man lite större, lite mera pengar på sista raden. Men det kan inte bli det, för att det är så en dålig produkt man producerar.
Ja, det är så helt fruktansvärt.
Ja.
Och det är så här, man ser ju det så här, aj jävlar, nu är det reklam i USA. Okej, då, då bryr vi oss inte ett jävla något. Då kör vi, så följer vi den här spelaren som går på fairway i 5 minuter eller någonting sånt där. Och så stackars svenska kommentatorerna då som ska säga någonting sånt där. Och de har ju, det finns ju ingenting att säga liksom så här. För att, och så tänker man så här, ja, men sen kommer det igång och så tittar man. Och så är det, och sen är det den där klippen, alltså man... Ja, nu slår någon och då har vi inte fått se hålet innan därför att det är liksom bara dyker upp någonting sådär. Och liksom, ja. Då kan ju ha vilken jävla prissumma som helst på dem där. Och det är ju för sig positivt att det är det. Men, men om sändningen är lika tråkiga som de var för 20 år sedan, vilket de är i princip. Och sen så liksom det där att det... Nu är, finns det ju faktiskt golfare där ute bland tjejerna som är lite kul att kolla på också. Som drar till bollen lite. Och som inte bara floppar fram dem med en träsjua liksom, som man håller på att spy på dem. Liksom. Och det är så jävla segt. Och det, de finns ju kvar några av dem. Men det är massa som är liksom, riktigt bra.
Det krävs ju en enorm pedagogik för att visa liksom, det här, så här ser hålet ut, eller hålen överhuvudtaget, och så här ser det ut, och så här spelar den kortslående spelaren, och
precis
det, ja, och det här, vad står då den långtslående spelaren inför, för att liksom få ett övertag. Det är jättemycket jobb som måste göras, och som man numera gör på DP World Tour och som man numera gör på USP Tour. Man visar hål, man hinner med saker och ting. Jag kommer tänka på det här med Zacke. Zackes storhet var just att han kunde göra en sändning intressant fast den inte var det liksom.
Ja, verkligen. Ja, men han var ju med när det var som sämst. Alltså.
Som sämst, och han behövdes ju verkligen då. För nu skulle man stoppa in Zacke, nu så skulle man bli helt galen. Men hur Zacke, det händer någonting.
Ja.
För nu händer det grejer utan hela tiden. Och då skulle han bara vara i vägen. För så får den här mannen att sluta prata. För han måste ju prata om det som händer. Men det hände ju ingenting då. Då kunde han ha lagt rader om, och den här polisen här, hans häst hette, du vet, så var det ju skitbra. Ja, men så är det verkligen. Och
Brunta har jag fan med den här.
Han inte har någon engelsk, eller vad? Vad var det i Sverige att spela? Ja, det är rätt att spela på. Okej.
Nej, men det är verkligen sant. Det är sånt format. Sen så då, alltså i det här sökande nu, alltså vi är ju en mörk tid på något sätt där med golfen liksom, när vi har livtouren då som bara försvinner, massa spelare och världsrankingen stämmer inte. Och det är också så här, man liksom, fan vad mycket skit det är nu för tiden. Så här. Det var också den här USA-tävlingen då, RSM Classic. Och så jämförs med Dubai-finalen där det var hur många lågt, alltså Rory, Rahm, du vet, Fleetwood, alla såna här svibra som har vunnit majors och allting sånt där. RSM Classic gav klart mer poäng än vad Dubai-finalen liksom. Vad är de helt jävla dumma i huvudet? Hur svårt kan det vara när de satte ihop det här programmet, så måste de, eller liksom poängen så här, nu har vi viktat klart så här. Ja, men då testar vi här. Om vi tar Dubai-finalen där, för att du har viktat väldigt mycket mot att det är ett stort startfält då på 130 man. Och sen så är det bara 50 man där. Men hur blir det då? Vad får vinnaren då på RSM Classic jämfört med Dubai-finalen? Ja, han får mycket mer poäng. Så här. Ja, då får vi göra om det här systemet. För det kan ju inte vara så. Liksom, så där. För att det var ju liksom en som var under 100 rankat. Liksom. Eller två. Liksom, så där. Så var det på RSM Classic. Och det var 25 som var rankade bättre än 50. Ja, men det var ju liksom sådär. Då måste de bara sätta att det här, okay, den här viktningen blev inte bra. Vi får börja om från början liksom, och göra om lite. Sådär. Nej, de bara så här kör vi. Liksom. Så men hela måste... den här världsrankingen är ju helt åt helvete.
Men vilken förhandling hade de? Alltså det, där sitter de då, LibTorian, USB, YouTube, DP, och så sitter de i någon slags rum och så förhandlar man. Och så kommer de ut och så säger då PGAs representant så här, ja nu är vi kommit överens, det här har fixat sig. Så visar sig att alla verkar ju köpt deras koncept helt
ja,
hållet.
Ja.
Ja, men alla rankingpoängen delas ut här på de här små tävlingarna. Egentligen våran säsong är slut. men där så ska, och där så, ja, de har ju sin final där. Men de kan få några små poäng. Hur kunde de andra torerna köpa det här? Hur kunde komma överens så att det inte delas ut världsrankingpoäng till där det finns sådana stora spelare som på Liv och alltså... Mm. Nej, men alltså, den där uppgörelsen, snacka om att de gjorde bort sig.
Ja, det är helt obegripligt. Ja, för grejen är sådär också, då kommer ju den här världsräckningen, till slut kommer det ju resultera i sådär, de sitter där på The Open så kollar de så här, ja. Men nu ska vi ha de 100 bästa världsrankingen som de får automatiskt liksom inbjudan till The Open. Så väntar här på 130, det är ju skitbra spelare som har vunnit massa grejer på DP World Tour och såna här saker som ligger på 130. De får kvala in den. Det kan vi inte ha. Då får vi inte den digniteten på den här tävlingen vi ska ha. Så då får vi göra vår egen ranking till The Open här. Så backar vi bandet ett år eller så får vi titta. Liksom så får de göra då på något sätt.
Ja, eller så blir det Open andra tävling. Det går ju en annan tävling den där veckan där Open går. Och den kanske är den viktiga tävlingen. Så titta alla på det. Och det är Opens sändnings- och deras tittarsiffror går ner. För det är så jävla dåligt väder i alla fall. Den andra tävlingen går någonstans där det är trevligt väder. Och fåglar.
Ja, eller så är det de världens tråkigaste golfspelare, Brian Harman. Som vinner. Fy fan alltså.
Ja, precis. Ja,
du vet vad han kallas va?
Nej.
Världens bästa smeknamn. Ja. The Angry Ant. Han ser ut som en arg myra. Han är så fruktansvärt liksom. Ja, han ser ut som bästa smeknamnet.
Han är liten att hålla på.
Men han är så liksom så här, och sen är jävla upptitten som han gjorde hela tiden så där. Så ska man sitta där en hel eftermiddag och se honom titta upp 15 gånger innan han slog iväg slaget sådär.
Han vägglar lite, ja.
Det är Men det är ju så det är med tävlingar, att man kan inte alltid få precis liksom favoriterna. De fem roligaste golfspelarna är inte de fem bästa jämt, så är det ju bara.
Nej, men han kan ju bli den där som förstör festen liksom.
Ja just det,
han kommer inte här och förstör festen, så ska man hata honom och då blir ju lite...
Då är det någonting.
Ja finns det någonting? Det tycker jag. Alltså. Ja. Inte har man igen, fan också. Så det finns ju några stycken sådana som är viktiga. Scheffler hade vi ju som tidigare, nu har vi kanske bytt till Harman istället.
Scottie Scheffler, ja, jag har blivit en favorit för mig. Jag gillar honom. Ja, det är av någon anledning. Jag vet, jo men jag gillar honom. Jag tycker han verkar schysst sådär. Jag tyckte han var värdelös tidigare och sådär.
Bara för något år sedan hade vi jätteproblem med Scheffler.
Ja, jag hade det. Jag tyckte du hade det, men jag hade det. Och nu har jag inte det längre. Jag ändrar mig. Men sen en liten spaning som jag tyckte var så himla trevligt nu på DP World Tour när de gick fram och tog emot priserna. Att spelare och carry går fram. Ja, de har börjat med det nu. Och jag tyckte det var så. De får väl någon plakett. Jag såg inte riktigt, men de är i alla fall där framme. Liksom, att det är bra där. Riktigt, riktigt bra verkligen. Snyggt. Det krävs ju så lite liksom, men att de får gå fram och liksom lyfta och vinka lite och sådär. Och inte bara att de är, för de är ju faktiskt en viktig del i
fan.
Så är det. Sen så att de är en väldigt liten viktig del, men ändå sådär.
Nej, men det är ett lag, alltså Stensson säger alltid vi, han pratar alltid
vi.
Ja. Det gör han. Och sen kan jag tycka att det är en enorm förbättring mot det här, för det verkar ju som på USPGA så verkar det lite som om det var frun och barnen som var med och spelade också, för
de
är alltid med på sista grejen där på något sätt och så kramas och så. Det är ju som du säger då, så här, men lyft upp den här caddien som faktiskt var med och gjort en del av prestationen. Så det
tycker jag. Faktiskt. Verkligen.
Måste erkänna att jag tittar inte på prisutdelningen, så då måste jag kanske göra det, för att det kanske är något viktigt där.
Ja, nej, det gör inte jag heller. Men nu såg jag som normalt sett så liksom, ja, bra, sådär, nu är det bra. Nu glodde jag på den lite grann sådär. Ja. Och det drog ju ut lite på tiden där med vem som skulle ja, det var ju avgjort och sådär, men ja.
Ja, så, just det. Ja.
Ja. Men sen med andra roliga grejer som Netflix gjorde någon grej här, det ska du inte liksom säga, men någon, då är det Formel 1 grabbarna och lite bra USA-tourspelare, och sen spelar de 9 hål i Las Vegas, och så var det så här speedgolf och lite sådär Max Homa och lite sådär. Och sen var det väl McLaren stallet tror jag. Det var några andra också kanske. Något sånt där. Och så ska de försöka hitta på någonting sådär. Och det är så jävla kul när de försöker göra ett format. Och sådär. Och så tänker man, amerikaner, det är väl det de kan. Liksom. De har ju uppfunnit tv och allting sådär. Det är väl liksom sådär. Det är en världsmästare på, antar jag. Sådär. Och det var fan det sämsta jag har sett någon gång. Det var så jävla konstigt alltihopa. Och så här, jaha, vad är det nu då? Nu ska de spela här hålet så snabbt som möjligt. Sådär. Det var lite kul, för det gick fort. Liksom, sådär. Och de körde de här golfbilar och sådär, och det var ju då Formel 1-förarna och sådär, det var ju lite kul att hoppa in och sådär. Och så puttade de, och så var det klart, och då var det lite roligt sådär. Men så kommer det, så ska liksom några sådär okända människor som inte vi vet vad de är, eller fotbollsstjärnor, avlagda fotbollsstjärnor, ska intervjua dem och liksom yo bro och sådär, och så står de och röker cigarr och det var så jävla töntigt. Det var så jävla töntigt.
Ja, men jag ska inte titta på, jag lovar.
Nej, gör inte det. Men det är på Netflix i alla fall. Kan du
och det vet jag vad jag ska undvika.
Ja, det är så här, man, och sen skulle typ fan förvåna mig om det är så här. Kidsen gillar det här liksom. Det är det här som är framtiden. Ja. Lägg ner den där jävla torna. Netflix har hittat det liksom så där. De har med 10 gånger mer tittar på det här liksom, i Asien eller vad vet jag. Liksom, så här. Det är Max Homa som är liksom den som tjänar mest i golfvärlden eller något sånt där. Ja, det var lite kul. Vem ska vi ta då som kapten? Det är dags, alltså, vi måste ha något år innan så där, och liksom tiden går.
Ja, just det. Ja, vem är det som ska in i det där nu liksom?
Typ.
Ja. Det var svårt.
Som ska förstöra sin golfkarriär liksom så där.
Ja. Som det måste ju vara någon som man tycker så här, känns som att det där är en listejävel som har några tankar om saker och ting.
Vad säger du om konsert?
Ja, absolut. Ja, och det tror jag också.
Han är en härförare. Han ser ut som en härförare. För frågan om han är en. Men Nicolas Colsar.
Ja, precis. Och just det att jag tror inte längre att han kommer tillbaka som spelare riktigt.
Nej, och det vet han nog om också. Han höll på att vinna US Open ett år, vet jag. Men
det är psyket där som har...
Så att... Ja, han är ju lite äldre också kanske. Och han har väl aldrig varit riktigt jävla superbra liksom sådär. Har han det?
Men... Radikappspelare sådär, så att de brukar inte vara så pissnöda. Men okej.
Det var ett namn som jag...
Verkligen.
Jag satte mina pengar på att det blir Nicolas Colsar. Det tror jag var bra i alla fall.
Sen är det väl bra att det inte är en massa, alltså att det britter hela tiden, utan vi försöker sprida det hela, hitta någon, och så hittar vi då någon från Belgien, så det är inte så jävla dumt.
Nej.
Ingen därifrån som har varit i diskussionen överhuvudtaget.
Nej.
Nej, det var en konsert som var den riktigt första, tror jag, belgiska storspelaren.
Ja, det var det nog, tror jag.
Ja, som det finns, nu finns det ett gäng därifrån, men fast jag såg inte dem på storfinalen eller.
Nej, en av dem var i USA och spelade, såg jag. Heter nu bara sådär. Men jag tror inte han var där topp 50 eller vad det nu var, topp 60 eller något som fick spela finalen, men precis under där. Så att,
men de har ju varit lite till och från Thomas Peters. Har ju liksom, men han hade ju...
Konstig jävla Peters alltså. Jag fattar mig inte på det här. Jag blev väldigt förvånad när han gick till LIV. Det var sådär, va? Och han är jättemärklig. Han var liksom lite gnällig och lite sådär. Jag vet inte, på slutet på Europatouren sådär, och så helt plötsligt på liv. Och det här är tråkigt att spela. Det var något jättemärkligt.
Han var ju precis det han upptäckte i USA. Upplevde i USA också att men det var tråkigt där. Men det var ju inte spelet kanske, men det var så jävla socialt tråkigt. Sen, han verkar inte passa in någonstans. Men det kanske känns bättre på liv, det vet jag inte. Eller han behöver inte spela så mycket där kanske.
Det är ju rätt mycket lite sköna europeer och lite sådär folk från Australien och så. Han kanske trivs bättre där i så fall. Det där är ju också en sån här helt sjuk grej. Det där. De gick ut med det här med PIF, alltså att PGA-touren då och Europa-touren och Saudi ska liksom tillsammans. Nu har vi en stor sponsor i Saudi sådär. Och nu är vi kompisar med dem. Jaha, okej. Och sen, och det pratade vi om i våras, kommer jag ihåg. Ja. Och sen dess har man inte hört ett jävla några om, ja, men sen då? Vad betyder allt det här? Ja. Att vi har en pengamaskin från Saudi och sådana saker. Och det verkar liksom som alla de här vd:arna och allt vad det nu är, eller Keith Pelley och vad nu är i USA där. Nej, men de är liksom Jay Monahan. De är kvar och sådär, men det här med liksom vår stora sponsor och allt det där liksom som skulle, jag vet inte, nej, jag fattar ingenting.
Ja, det är en stor röker idag alltihopa, så att, och jag tror att i det här laget så skulle det ha klarnat, men det har faktiskt inte gjort det, utan de bara, vi lirar på som vanligt fast vi har ingenting är klart och hur det funkar och sådär.
Nej, jag vet att Pebble Beach har blivit elevated.
Ja, just
sådär. Och då ska väl det vara att om man är rankad så ska man vara där liksom. Antar att det är så, och sen så är det mer pengar vid sådär, Pebble Beach och sådär. Och det är lite lustigt att Pebble Beach har varit en liten skittävling som folk gärna undviker. Men å andra sidan så är det ju inte så konstigt med tanke på att det är väldigt tidigt på säsongen. Och att den banan brukar vara dålig helt enkelt när de är där och spelar. Det ser man ju, liksom, greenerna brukar vara ett jävla skämt. Plus att det är ju 6-7 timmars ronder också. Så att, och sen vet jag att de här spelarna inte är jätteförtjusta i och liksom, aha, idag är det Pebble, imorgon är det Spyglass, du vet, så där. De går ju runt där liksom, så ska de ha koll på tre olika banor istället för en bana så där. Så att det blir ju så mycket mer liksom hip som happ så där på vänster.
Den är lite jipp på tävlingen, de kanske inte.
Ja, nej. Men nu jävlar ska de dit i alla fall och så där, och så får vi se hur det går.
Ja.
Ja. Nej, men det var väl det. Det var det har vi bockat av en jävla massa grejer faktiskt.
Ja, kommer vi tillbaka om ett halvår igen.
Nej, nu kör vi nästa vecka. Jag tycker det var roligt.
Ja, vi kör nästa vecka. Det gör.
Ja.
Ja,
jag tänkte vi skulle införa en grej som vi kör. Så jag kan köra nästa vecka om du vill. Och sen så här. Och det är veckans swingtips. Kan inte det vara kul? Eller ska du köra? Du får köra nästa vecka.
Vi kan köra ett utvidgat swingtips, alltså speltips överhuvudtaget. Alltså teknik. Det behöver inte vara swing, det kan vara kort puttning. Det tycker jag.
Så det kan ju vara något man har sett på internet som jag tycker verkar jättebra, eller något man kan själv och sådär. Och då kan jag börja då idag sådär. Nu är det veckans swingtips. Nu har vi jingle för det sådär som inte har det. Men sådär. Ja, men en sak som jag har kommit på som jag tycker funkar jävligt bra i puttning. Du vet att jag är lite sjukt intresserad av puttning och sådär. Och det är väldigt lite diskussioner om puttning tycker jag sådär. Men då har jag kommit på att när jag lutar mig över bollen där, och så har jag märkt att jäklar, jag är liksom spänd i ansiktet. Jag är spänd i käkarna lite grann.
Ja, just det. Ja.
Och då har jag lärt mig att slappna av i ansiktet så nästan ansiktet hänger ner så här. Det tar en sekund och man blir bättre och bättre på det när man tränar på det också.
Ja, just det.
Och sen slår jag med avslappnat ansikte. Och har jag avslappnat ansikte blir jag mer avslappnad i rörelsen. Det spänner inte så här. Så att man tittar över bollen och så känner man att hans ansikte, liksom, käkarna sjunker ner lite. Liksom, så där. Bara i tiondel sekund eller en sekund eller någonting sådär. Så och sen slår man. Funkar jättebra.
Ja, det ser bra.
För då, om man bara tänker på det och inte på hur man ska slå, så liksom att man är avslappnad där. Folk har kört med chips i munnen, du vet, man ska svinga så här för att liksom avslappnad och så. Jo, men det har jag läst i något gammalt tips i svensk golf eller något sånt där för mig 100 år sedan. Men det här tycker jag funkar jättebra. Så har jag ett tips om 14 dagar då eller något sånt där. Nästa vecka, då är det min tur. Så får du ta något om på tisdag i nästa vecka då. Ska vi köra så?
Så kan vi göra.
Bra! Då tackar vi våra lyssnare för den här gången och hoppas att de hittar oss nu på nätet och allting
sånt där. Där.
Ja, de fanns där förut i alla fall. Och så här, de hade, kanske blir lite överraskade nu när vi liksom har en podd på gång här och så.
Ja.
Ja, men då säger vi så.
Ja, tack för det.
Tack för det.